Hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Curiositetspodden med vår gäst idag som är Per Granstedt. Men i sedvanlig ordning så vill vi bara hälsa er välkomna genom att påpeka att om Per och jag råkar säga någonting som kan vara stötande för någon så får man vända sig till oss med den typen av återkoppling. Det går också väldigt bra att göra det på curiositetspodden@gmail.com och de andra ställena där poddarna finns. Och det är vi i och för sig väldigt tacksamma för. Vi brukar få lite synpunkter ibland. Så det är ni hjärtligt välkomna att göra. I övrigt så brukar vi alltid börja med frågan till våran gäst. Vem är Per Granstedt?
Ja, det där har jag funderat över länge.
Men vi börjar bli så gamla så nu snart måste vi komma på det.
Ja, precis. Nej, men jag är ju en sån där typisk Stockholmsmedelklassare, född och tillbringade första åren i livet i Bromma. Men hamnade sen ute på landsbygden, Turinge, som numera heter Nykvarns kommun, som ju ligger i närheten av Södertälje. Och växte upp under ganska bohemiska former där. Min mamma hade skilt sig från min enormt borgerliga pappa och gift om sig med en lite mer bohemisk konstnär och översättare. Och jag fick uppleva bägge de här miljöerna. Den gammalborgerliga och den här lite mer bohemiska och konstnärligt och filosofiskt intresserad och sådär. Och min mamma var dessutom antroposof. Och det var också min nya styvfar, Karl-Axel Tillander, som ju bland annat har översatt en hel del spännande Goethe-litteratur. Och mamma var till och med andra generationen, för även min morfar som var författare, Richard Wallner, var antroposof.
Hur speglade det själva uppväxten eller barndomen?
Ja, inte så mycket som jag märkte.
Nej.
Jag gick aldrig i Waldorfskola.
Nej.
För det fanns inte i närheten. Min bror däremot hade lite kändes inte så väl till rätta i Södertälje läroverk. Så han hamnade så småningom i Kristofferskolan. Men inte jag, utan jag gick en väldigt vanlig skolgång. Kom i kontakt, dels så fanns det lite grann sådär underliggande värderingar i hemmet. Men jag konfirmerades i kristensamfundet.
Okay.
Och kom i kontakt med antroposofi på lite olika sätt sådär.
I skolan antar jag att det inte märktes någonting av några anknytningar till hjärna eller något sånt där på den tiden.
Nej. Det var liksom inte aktuellt på något sätt. Nej. Och det var ju lite mindre aktivt i hjärna då än vad det blev sen.
Men du gick i läroverk, hette det väl på den tiden, i Södertälje?
Ja, jag gick realskola och gymnasium och sådär, den gamla stilen. Och sen läste jag på universitet. Och så där. Men jag stack emellan med lite olika jobb och uppdrag och så. Så att det tog ett tag innan jag var färdig med mina studier. Men till sist så fick jag en polmag.
Okej.
Ja, så att det är
vad hade du för ämnen då?
Det var huvudsak så var historia och samhällskunskap. Mm.
Som, i Stockholm?
Ja, just det. Stockholms universitet. Mm. Sådär.
Har du alltid varit samhällsengagerad?
Ja. Det kan man säga.
Kommer du ihåg hur det började? Eller?
Ja, det började nog med att jag var mera sådär. Jag var fascinerad av gammal kultur och så. Så att jag intresserade mig mycket för Indien och Afrika och sådär. Ja. Och det kom ju sen att sätta lite spår i vad jag gjorde. Och sen så var det egentligen min bror som tyckte, ska vi inte gå med i Centerns ungdomsförbund?
Okay.
Och då gjorde vi det.
Ja.
Och han engagerade sig inte så mycket sen när det kom till kritan. Men jag desto mera och var med och blev så småningom vice förbundsordförande och sådär. Och sen slank jag in i riksdagen från det.
Var det så att man slank in på den tiden?
Nej, det var nog lite överdrivet. Ja. Men det är klart att det fanns ett förtroende för mig.
Mm.
Det var därför jag blev vice förbundsordförande.
Ja.
Och det gjorde också att frågan väcktes, vill inte du sitta i riksdagen?
Mm. Och när kom du in i riksdagen? Var befinner vi oss i tid?
Då är vi 1973.
Okej.
Okay. Och sen satt jag i riksdagen i 20 år till 1994.
Och var det liksom ditt antroposofiska liv eller engagemang? Låg det parallellt under riksdagstiden också? Eller?
Nej,
när kom det in som...
Jag hade ju kontakt och jag kom ju att driva en del frågor som var ganska viktiga för den antroposofiska frågan om statsbidrag till fristående skolor med alternativ pedagogik.
Mm.
Och alltså den första friskolereformen som ju var betydelsefull för Waldorfskolorna.
Mm.
Och också likadant det här med en mera öppen inställning till alternativa mediciner och sådana saker. Men jag var inte medlem i sällskapet eller någonting sånt. Och det var också lite avsiktligt att hålla armlängds avstånd.
Hur såg liksom den relationen ut? Alltså hur ska jag formulera det? Hur ser antroposofin ut i riksdagen?
Ja, då var vi ju några till som var lite intresserad av det antroposofiska.
Ja.
Den som väl särskilt värd att nämna är ju Kerstin Anér.
Mm.
Vars barn Anna och Per Hallström är ju väldigt aktiva. Ja.
Hon satt för Folkpartiet, eller hur?
Hon satt för Folkpartiet och vi hade rätt mycket kontakt också när det gällde situationen för det antroposofiska arbetet. Det var väl mest hon och jag som intresserade oss för det där. Men bägge då med, som sagt, var respektavstånd.
Mm.
Vi företräder inte, utan...
Nej, jag tänker det är roligt att höra så där, för att man har ju sällan någon så att säga inside information kring de här frågorna. Hur tänker man i termer av vilka jag gillar och vilka jag gillar inte? Och vad för typ av motstånd upplevde du att det fanns?
Ja, alltså jag upplevde nog att det fanns mindre motstånd då än nu.
Okay.
Alltså det fanns ett intresse för, vad ska vi säga, värderingsfrågor.
Mm.
Och mycket av det som antroposofin stod för när det gällde till exempel miljö och hållbarhet och när det gäller helhetssyn på människan och sådana saker. Väckte mycket intresse, och den här skräcken för allt som kan kallas religiöst.
Ja.
Den fanns inte på det sättet
okay.
på 70-80-talet som det har blivit sen. Nu. Ja, det är notabelt.
Men som politiker, vad skulle du bedöma att det kommer ifrån? Då måste du ha dykt upp på 90-talet, 00-talet någon gång.
Mm-hmm. Just det. Det är faktiskt inte så lätt att bedöma. Jag tror att det här är en... Alltså, värderingarna går ju lite i vågor.
Mm.
Och det här kom samtidigt som man mera satsade på neoliberalism och kommersialism och det skulle vara väldigt rationellt och det skulle vara väldigt ekonomiskt och så vidare. Och riktigt vad det var som skapade där, det delvis var det ekonomiska kriser som vi upplevde på 70-talet.
Ja. Mm.
Som liksom skapade mer av materialism och fokus på att tjäna pengar och sådär. Mm. Och jag kan mycket väl tänka mig att det där kommer att svänga tillbaka och man får en mera kulturliberal syn på verkligheten.
Men om du tittar på det liksom från dagens perspektiv i en höger-vänsterskala, liksom, kan man orientera sig där att det var några partier som var mer tyckte att den här andliga, eller vad man så kallar det för, alternativa rörelsen var problematisk. Idag pratar man ju lite som om det vore mer åt vänster och var alternativ än höger.
Ja, just det. Och det fanns väl både och, har jag en känsla av. Det var ju en period där vänstern var ganska stark. Mm. Och där fanns det ju då en vänster som var väldigt materialistisk och så. Traditionell kommunistisk. Men också människor med sådär lite vänstersympatier, men med en betydat mycket mera vid människosyn och så.
Mm. Mm.
Och lite grann så fanns det också på högerkanten.
Ja.
Att det fanns den här högerliberalismen som nu har vuxit sig starkare och starkare. Mm. Men också de som mera hade breda värderingar och såg liksom bredare på vad som är viktig kvalitet i livet och sådana saker.
För jag tänker en sån här fråga som man ju gärna ställer till dig med en politisk bakgrund, det är ju att i den antroposofiska rörelsen framhåller man ju ofta gärna en opolitisk hållning. Och jag är ju uppvuxen på den här tiden och till del kanske fortfarande så anser man ju att allt är politik, eller det finns ingenting som inte är politik.
Nej, just det, och det är väl så att det finns ju politiska aspekter på det mesta. Sen finns det alltid andra perspektiv också, så att säga. Men där hur någonting passas in i samhället och så, och hur samhället förhåller sig, det kommer man sällan förbi. Sådär.
Mm. Mm.
Jag upplever nog inte så mycket att det finns... Ja, men det är klart, antroposofin är ju inte ett politiskt ställningstagande. Man kan ha olika värderingar. Men det är notabelt att det är väldigt många, eller ganska många antroposofer som varit politiskt engagerade eller är politiskt engagerade. Mm. Och i flera olika partier.
Mm.
Det är naturligtvis en hel del som är miljöpartister, men jag har också träffat moderater och vänsterpartister och själv är jag centerpartist och sådär. Så att det finns en bredd där.
Mm. Men om man vågar sig på någon lite mer så att säga, nutidsperspektiv på den här typen av frågor. Vi kanske osäkt så småningom kommer in på tregrening. Och då blir det ju politik.
Mm.
Så frågan är ju där, ett antroposofiskt politiskt parti har ju aldrig funnits, och det kanske heller inte finns något behov av. Men det blir ju lite grann de här frågorna då kring samhällsanalys i förhållande till Rudolf Steiner.
Ja.
Och samhällsanalys idag.
Ja, alltså jag tycker ju att tregreningen kan ge goda impulser och idéer. Och sen kan man tillämpa dem ur lite olika partipolitiska perspektiv.
Mm.
Sådär. Så att... Jag skulle inte tro att någon idé att försöka bilda något antroposofiskt parti skulle vara särskilt fruktbart.
Nej, och det har väl aldrig varit aktuellt?
Nej, tror jag. Och det har nog aldrig varit aktuellt.
Nej.
Utan vad som är intressant är ju att det finns folk med olika politiska inriktning, men som inspireras av de här idéerna.
För jag menar, idén med tregrening är väl att samhället har tre olika funktioner. Och då hamnar ju politik i mitten. Så där är ju lite frågan då, skulle ett tregrenat samhälle bestå av att man begränsar politiken? Eller hur ser du på den typen av frågor?
Ja, det beror ju lite grann på vad man, hur man definierar politik. Om man,
nu tänker jag riksdags eller ja, alltså kommunal regionalpolitik.
Ja, och där är det ju klart att det är frågan om det skulle vara någon vidare begränsning jämfört med dagsläget. Men det är ju viktigare, eller det är ju väldigt viktigt i trygghetsperspektivet det här med den kulturella friheten.
Mm.
Och det skulle säkert bli mer av det, även om det här med armlängdsavstånd och sådana saker, det är begrepp som har en allmän acceptans, så tror jag att det skulle hända mera där. Sen när det gäller näringslivet så är det lite svårt att säga faktiskt hur, om det skulle bli mer eller mindre politik. För det är ju det som är liksom tregreningstanken där. Det är ju att man ska ha ett solidariskt näringsliv.
Mm.
Och det som vi har nu, det är ju då ett vinstdrivet näringsliv så att säga. Och jag kan tänka mig att det krävs mera politik för att näringslivet ska bli solidariskt. Mm.
Ja, men för någonstans har man ju någon slags känsla av att det behövs ju någon typ av regler för att begränsa det nuvarande tillståndet.
Ja, ja.
Alltså jag tycker jag blir lite upprörd över 43 miljarder i vinst på fyra banker.
Ja, ja.
Och det tycks ju inte finnas någon inneboende begränsningsvilja i varje fall, vad man kan se idag.
Nej.
Så där blir ju frågan, kan man hantera den frågan utan att hamna på vänster?
Mm.
Går den att hantera ur ett frihetsperspektiv?
Ja, alltså vad som ju är Steiners tanke, det är ju att man har ett kooperativt drivet näringsliv. Mm. Med de här, vad kan man säga, kombinerade producent- och konsumentkooperationerna.
Mm.
Och det kan ju hända att man så småningom kan bygga upp en situation när de dominerar. Och men, att det då krävs, det kommer att krävas regleringar ändå, men kanske lite mindre. Men i varje fall inom överskådlig tid så kommer vi ha ett mycket privatägt näringsliv. Och då krävs det, om man ska styra om det till mer solidariskt näringsliv, så krävs det.
För det tänker jag är en sån här 70-talistisk fråga, eller ännu äldre kanske historiskt. Går det frivilligt eller krävs det sanktioner eller lagstiftning? Har man tid att vänta? Jag skulle ju kunna ställa samma slags frågor om miljö eller pedagogik eller allt möjligt annat.
Alltså det är ju poängen med att man har ett demokratiskt system, att det bygger på folkvilja.
Ja.
Men det kommer ju alltid vara de som låter egenintresset gå först.
Mm.
Och inte minst inom näringslivet.
Mm.
Så att det är helt klart att ska man liksom introducera solidariteten, då måste man ändra maktförhållandena.
Mm. Jag tänker för min del blir ju associationer blir ju också lite hur den antroposofiska historien i hur små sammanhang kan man genomföra tegrening.
Ja.
För Steiner var ju mer inne på att det var åtminstone på nationsnivå eller kanske ännu större.
Mm.
Det blir också en sån fråga. Går det med tregrening i en Waldorfskola? Eller går det bara i Sverige?
Alltså, jag vet ju att man har försökt olika trädgränsmetoder som har varit väldigt svårt att genomföra. Mm.
Ja.
Men man kan ju man kan naturligtvis tillämpa vissa delar så att säga av trädgreningen. Man kan till exempel ha en mer solidarisk lönesättning och sådana saker. Men ska det genomföras fullt ut så ska det nog vara på nationell nivå.
Och då, där blir ju frågan om vilka instrument man då har.
Ja.
Blir det genom reklam eller sociala medier eller ja, hur skulle tekniken eller metoden se ut idag?
Ja, jag tror att det kräver då att man har regelsystem.
Mm.
Dels att man skapar bra villkor för typ kooperativa associationer och sådana saker. Och att man har begränsningar av övervinster och den typen av regleringar.
Så då blir liksom det blir ju ändå någon slags fokus på politik. Eller?
Ja, absolut.
Alltså förändringen utgår ifrån rättslivet skulle man då säga.
Ja. Ja, nej men alltså vill man förändra samhället så krävs det politik.
Ja. Det är ju... som du märker, jag sakta men säkert på väg mot trialog.
Ja, just det.
som väl i varje fall är en metod.
Ja, just det.
Har du lust att säga någonting om idébakgrunden, varför finns trialog?
Just det.
Eller vad är trialog?
Ja, just det. Trialog är ju då en tankesmedja, kallar vi det.
Ja.
Vi bedriver seminarieverksamhet framförallt. Och tanken är helt enkelt att stimulera debatten omkring de här frågorna. Och vi har ju då trädgreningen som en slags utgångspunkt. Mm. Och tar upp olika exempel på hur man kan jobba med de här värderingarna i det praktiska livet. Mm. Och vad som görs och vad som skulle kunna göras och sådär. Och för de som är intresserade. Och vi gör ju det. Vi brukar säga att vi är fristående, men närstående men fristående i förhållande till antroposofiska sällskapet.
Särbo som det heter nu för tiden.
Ja, just det. Ungefär så. Men vi har ju liksom ett nära samarbete. Men vi har ju kontakter med andra rörelser som vi tycker har bär lite grann åt samma håll. Vi brukar ju ha seminarier på Almedalen och då är det då Waldorf, René och Montessori som gemensamt för fram vikten av de alternativa pedagogiker som de står för. Vi samarbeta med omställningsrörelsen och med andra sådär. Men målet är ju då ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi och ett rättssystem som bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Mm. Och det är klart, man behöver inte vara antroposof för att tycka det här är viktigt.
Mm.
Men det är viktigt att liksom debatten går vidare.
Om du tittar på de här tre områdena, alltså kulturlivet och rättslivet och näringslivet, var brister det mest eller var ska man börja jobba?
Jag tycker ju att det finns ju, de här värderingarna finns ju, men lite svagt.
Mm.
Och jag tror att man ska jobba på alla tre områden. Mm. Det är viktigt liksom att det hänger ihop.
Mm. Jag tänker om man tittar på Steiners tid, så han gjorde ju på lite olika sätt genom de här, vad ska jag säga, huvudsakligen 20 åren, 25 åren på 1900-talet.
Mm.
Där ju den här mittdelen, politikdelen, var en tid under, eller strax efter första världskriget. Och sen gjorde han mer så att säga praktiska insatser eller bidrag.
Just det. Ja, det var ju rätt dramatiska skeenden som Steiner upplevde. Och Där kan man ju se att förutsättningarna för att jobba kunde ju skifta ganska mycket. Nu har vi ju en annan handlingsfrihet egentligen än vad man hade då. Jag ser för närvarande att det är viktigt att finnas med på alla tre områdena. Det måste liksom hänga ihop.
Men jag tänker, det låter lite grann när vi pratar om att regelsystemen, att där någonstans är det viktigaste, därför att det kommer inte, från näringslivet kommer inte så mycket ur eget initiativ. Alltså nu tänker jag till exempel på vinstbegränsningar eller skatt för den delen som ett fördelningsmedel.
Ja. Nej, när det gäller sådana saker så handlar det ju om regelsystemet. Så det är klart att det instrument som vi har är ju demokratin egentligen. Va? Och som har som uppgift att sätta spelreglerna för verksamheter. Och så att det är, nu kanske jag påverkas av min bakgrund som politiker. Men jag ser ju att det är ett instrument att se till att liksom människors, vanligt folks värderingar på något sätt kan prägla hur samhället fungerar.
För jag tänker om jag tittar på de här tre områdena så kan jag väl ändå tycka att ett rättsområdet är det ju inte något större fel på metodiskt eller hur det fungerar, utan det är ju både väldigt demokratiskt, svårt att tänka mig att det går att göra bättre demokratiskt på något annat sätt än det vi har, och samma sak lagstiftning och så vidare. Det blir väl den här lite gamla slagdängan att man får de politiker man förtjänar.
Ja, just det. Precis. Det är nog inte det att vi behöver ändra det politiska systemet.
Nej.
Utan det är ju vad som uträttas.
Mm.
Vad som kommer ut av det. Som man behöver debattera.
Mm.
Jag menar, nu har vi ju ett läge där vi ser hur vår politik när det gäller hållbarhetsfrågor och klimat och sånt där raseras.
Mm.
Och det är ju sånt man måste gripa tag i.
Mm.
Och det sker ju inom ramen för det etablerade politiska systemet, så att säga.
Men jag tänker framförallt på yngre människor som ju, det är ju väldigt svårt att hitta ett politiskt engagemang. Jag tänker också för i våran ungdom, då var det ju ganska naturligt att vara politiskt engagerad på något vis, även om det inte var i riksdags- eller kommunalpolitik. Så bestod det ju i alla fall av politiska ställningstaganden. Och det kan väl uppleva att det inte gör idag längre i någon större utsträckning.
Ja, det beror på, alltså, jag menar, vad vi ju ser, det är ju ett engagemang i klimatfrågan.
Mm.
Som kan bli ganska tufft. Och det förstår man, för att det är ju den dramatiska situationen som de unga generationerna står inför.
Mm.
Att de ska bära bördan av våra försummelser. Så att jag tycker nog att det finns, men det yttrar sig på lite annat sätt.
Mm.
Man går inte med i en lokalavdelning av Femtonsundsförbund kanske.
Nej, och det tycker jag att jag ser i idrottsrörelsen och alla möjliga.
Nej.
Alltså precis. Föreningslivet är ju inte där man engagerar sig i första läget idag.
Nej.
Så det är väl kanske ett generellt problem.
Ja.
Hur får man ett engagemang?
Ja.
Eller hur organiserar man ett engagemang?
Ja, precis. Precis.
Och det är väl inget annat än det som du och jag sysselsätter oss dagligdags med, den antroposofiska rörelsen.
Ja, visst.
Det är ju lite samma typ av frågeställning.
Ja, absolut.
Så som jag kommer ihåg min ungdom, så var ju revolutionen ett ganska naturligt instrument.
Ja, just det.
Nästintill arbetsmetod om man vill ha någon förändring.
Ja, just det.
Och det kan du väl även med en historisk utblick mer vara åt det hållet?
Ja, alltså.
Dock kanske inte lika aktuellt idag, jag vet inte.
Nej, jag tror inte revolution är liksom så aktuellt. Jag kan, i och för sig, alltså just de här ungdomarna som upplever hur vi försummar att ta tag i klimatkrisen.
Mm.
Jag menar, Greta Thunbergs How dare you?
Mm.
Det är ju lite grann på vägen mot att gör det inte vad ni ska, då måste vi ta till revolutionära medel.
Ja, vi har ju haft det här i podden också, men även min personliga del är ju det här med rädda våtmarker.
Ja.
Man kan ju inte annat än säga att det är rätt framgångsrikt.
Ja.
Så där menar jag, det är ju ändå...
Jo, jag tror alltså att det kommer...
Snudd på revolutionär rörelse.
Ja, precis. Jo, men det där kommer ju att finnas.
Alltså att vad jag tänker då, det är väl mer det här lite hands-on, alltså ut på gatorna.
Ja, ja. Jo, alltså det kommer ju att finnas, och det finns ju åt lite olika håll.
Ja.
Vi har ju de här traktordemonstrationerna nere på kontinenten som är mera kontraproduktiva ur hållbarhetssynpunkt. Men jag menar, så att det är ju ingen önskvärd utveckling att det är den här typen av metoder som styr utvecklingen. Men vi får ju räkna med att det kommer att finnas sånt. Och att folk kommer att känna sig tvingade att ta till den typen av metoder.
Ett problem är ju att det har ju aldrig varit så naturligt att det är du och jag som ska göra revolution.
Nej.
Alltså det har ju sällan varit 70-åringar som...
Nej.
Där får man väl kanske lägga ett större ansvar på under 40.
Ja, och jag var inte revolutionär ens när jag var i 20-årsåldern.
Tänker mer som hållning.
Ja.
Nu är jag väl lite på väg att glida över till de här antroposofiska frågorna. Som ju har lite samma karaktär.
Mm. Men jag vill bara säga att jag tror alltså inte på revolutionära metoder.
Nej.
Och där man ser där det har varit revolutioner så har det ju bara slutat i ett förvärrat elände.
Ja.
Så att, men det är en utmaning till de ansvariga politikerna och sådär. Det är ju att se till att folk ser att den... Det demokratiska systemet funkar för att verkligen ta tag i de viktiga frågorna.
Och jag kan nog känna mig mer revolutionär i den bemärkelsen, alltså kanske med samma idébakgrund som att köra för fort.
Mm.
Alltså, det är ju inte fel på hastighetsbegränsningen om jag får böter. Där har jag ju ett slags val, att hålla mig inom hastighetsbegränsningen och inte få böter eller köra för fort och få det. Det är dumt att vara arg på polisen för att jag får böter. Om jag överför det till ett politiskt tänkande så är det ju naturligt att det finns ett regelverk som inte innehåller revolution. Och revolution är väl kanske ingen lösning, men det åstadkommer i varje fall förändring.
Ja, men ofta förändring till det sämre.
Ja, men om du tänker, om vi tar de stora revolutionerna, så är den ryska revolutionen är väl kanske ett dåligt exempel. Den franska revolutionen är kanske ett bra exempel.
Ja, jag håller jag nog inte med.
Du är tveksam.
Ja, alltså det är klart att Frankrike före franska revolutionen, liksom Ryssland före ryska revolutionen, var ju urdåligt och behövde förändras. Men det blir ju inga bra förändringar genom revolutionen.
Nej.
Det är det man visar. Mm. Jag menar, också det franska systemet var ju också väldigt grymt och med giljotinen och sådana här saker. Så att det blev ju inte mycket bättre.
Det var inte så mänskligt arbetssätt. Det kan man ju inte säga.
Nej.
Men jag tänker också att en annan fråga som jag vet att du har engagerat dig väldigt mycket i. Det är ju nord-syd-frågan. Som ju lite har samma förtecken.
Mm.
Har vi något ansvar? Eller är det tredje världen som har ansvaret? Jag vet inte hur du tänker i sådana
frågor. Ja, det är ju självklart att vi har ett ansvar. Det är ju, vi har ju sugit ut tredje världen.
Ja.
Och liksom blivit rika på... Vi behärskade ju... Eller alltså Europa behärskade ju huvuddelen av resten av världen.
Mm.
Och det är därför vi är så rika som vi är.
Ja.
Och de är så fattiga.
Ja.
Så att det är klart att vi har ett ansvar.
Mm. Men hur långt sträcker sig det? Alltså, då är jag lite tillbaka på förändring. sträcker sig ansvaret så långt så att det är vi som ska ändra situationen?
Nej, alltså vi kan ju, det är ju inte, vi ska ju inte återta kolonialismen och bli någon slags kolonialherrar, utan vi ska ju ställa ekonomiska och kunskapsmässiga resurser till förfogande.
Mm.
Vilket vi ju gör i den biståndspolitik vi har. Men nu finns ju en tendens att försöka att dra ner på det där.
Mm.
Och det kanske snarare behövs mera. Mm. Eller kommer att behövas mera, framförallt när klimatkonsekvenserna, som ju också vi som har skapat, och de som drabbas av det.
Och det är väl ett problem, för jag såg på nyheterna igår, och då pratade vi i mitten på februari, att man investerar hundratals miljoner i solsystem i Afrika, i Ghana tror jag att det var, med nästan inget resultat. Och då är det en så kallad upphandling och ett företag som gör det här. Då, trots att SVT nu har gjort någon undersökning att det var resultatlöst hittills, och då är det ett antal miljoner som redan är nedplöjda, så säger man nej, men det kommer att bli bra. Så där blir ju de här frågeställningarna med bistånd överhuvudtaget, hur det ska gå till på ett bra sätt.
Ja, det gäller nu. Jag såg också det där och jag tyckte att det var kanske lite snabba slutsatser. Det finns ju liknande undersökningar av investeringar gjorda i Sverige.
Mm.
Att de har inte gett den avkastningen. Men det är ju så när man börjar med ett system.
Ja.
Det tar tid innan det lär sig. Jag vet inte om det där blir bra eller inte. Ja. Men jag tyckte kanske inte det där TV-programmet svarade på frågan heller.
Så är det.
Men det är ju riktigt att det gäller ju biståndspolitik lika väl som investeringar vi gör här. Att man måste se till att man inte har drabbats av korruption och andra saker. Att det är effektivt och så. Men det mesta bistånd är ju, funkar ju bra.
Mm. Men
man måste ha kontroll och det har man ju.
Du var inne på det här med utbildning och den typen av hjälp som jag föreställer mig mer och kanske går till så att man utbildas här och sen tar med sig kunskapen tillbaks. Eller tror du att man ska bygga upp det, universitet och utbildnings...
Ja, det gör man ju. Ja, det finns ju båda delar.
Ja.
Och det är ju bra.
Ja.
Så att... det är ju... Det har ju hänt mycket, men det behöver hända mera.
Mm. Jag tänker kanske så här lite mot slutet, om vi glider in på de här antroposofiska frågeställningarna, för jag vet ju att du är väldigt engagerad även i antroposofiska sällskapet och högskolan och så vidare. Om vi bara glider in på det temat, hur tänker du dig att en antroposofisk framtid ser ut?
Ja,
bara för att börja i det lilla.
Men jag tänkte ju säga att det är en stor fråga. Jag tycker ju, det som intresserar mig mest, det är ju den antroposofiska kunskapssynen.
Mm.
Alltså det filosofiska perspektivet om hur att vi har en verklighet som både är andlig och materiell.
Mm.
Och jag ser det som ett av de stora filosofiska problemen i vår tid, att man liksom bara tror på det materiellt mätbara.
Mm.
Och därför så är det här antroposofiska perspektivet väldigt viktigt att det kommer fram som en motvikt, så att säga. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen om man då har på ena sidan den så att säga filosofiska aspekten, och sen har vi ju då den här praktiska tillämpningen som finns i Waldorfpedagogik och läkepedagogik och dynamisk odling och sådär. Och det där tycker jag är väldigt intressant, att man ser att det antroposofiska verklighetsperspektivet funkar när man omsätter det i praktisk handling.
Mm.
Det tycker jag är viktigt. Men jag tror också att det är viktigt att se till att de här perspektiven hänger ihop. Det finns ibland, upplever jag, en tendens att man säger att ja, det här med vallopedagogik eller läkepedagogik, det är ju jättebra, men man behöver väl inte hålla på och tjafsa så mycket om Steiner.
Mm.
Och då tror jag att man missar något väldigt väsentligt.
Mm.
Det är viktigt att man ser att sambandet mellan filosofin och praktiken är betydelsefullt.
Mm. För det här är ju ett tema som väl berör många, framförallt av oss som har varit i rörelsen länge, men den här känslan som ju kan bli lite grann att det var bättre för, men kanske också har något för sig, nämligen att det blir svårare och svårare att ta in antroposofi i de praktiska verksamheterna, i Waldorfskolan, i socialterapi, läkepedagogik, medicinen är ju redan, kan man säga, passerat därför att det nästan inte finns längre. Så frågan är ju, hur tänker du kring, måste man redovisa antroposofi som en esoterisk rörelse i det praktiska, eller är det två olika saker?
Nej, jag tycker att det hör ihop.
Ja.
Och det är just den här poängen att verkligheten är inte bara materiell, utan den är också andlig.
Mm.
Och det är det man så att säga tillämpar med väldigt stor framgång. Mm. Och det är bra att visa det.
Om jag då sluter kretsen genom att fråga, hur skulle det te sig i riksdagen idag? Alltså hur får man upp en sån fråga på agendan?
Jag vet inte om riksdagen är... det skulle vara... Jag försöker fundera på vad riksdagen har med det att göra, så att säga. Det här är ju framförallt de som sysslar med de här sakerna.
Mm.
Men det är klart att det skulle stiftas lagar som på något sätt förbjöd verksamheter för att det är religiöst, då fick man ju reagera. Men jag känner inte att det är riktigt aktuellt.
Alltså jag tänkte nog mer lite grann på det viset som vi förut pratade om näringslivet i tregreningen. Alltså, för riksdagen är ju ändå utgångspunkten egentligen för all myndighetsutövning. Skolinspektionen, IVO och så vidare. Så att de är ju ändå beroende av, vad ska jag säga, signaler ifrån centralt håll.
Ja.
Och det tangerar väl en frågeställning om förändringen ska komma underifrån eller uppifrån. Alltså är det ett centralt perspektiv som gör att förändringen är möjlig, eller måste det vara gräsrotsnivå?
Ja, jag tror att det måste komma från gräsrotsnivå.
Mm.
Sen får man se om det finns legala förändringar som behöver göras eller sådär. Va?
Men tänker du så att politiker alltid fungerar så? Man läser av, så att säga, vad
det är
ju, eller människor.
Ja, det är i alla fall ett väldigt viktigt element. Jag brukar skoja om det där att det är viktigt att politikerna är opportunister.
Mm.
För att det ska vara folkets vilja som slår igenom.
Ja.
Sen måste politiker också visa ledarskap.
Mm.
Det vill säga inte bara anpassa sig till någon slags populistiska rörelser.
Mm.
Utan man måste också kunna förklara vad som är nödvändigt för att samhället ska fungera på ett bra och rättvist sätt.
För jag tänker att jag kan inte delhålla med dig om liksom synsättet att vi lever inte i en centralstyrd värld, tack och lov, än så länge.
Nej.
Så det gör ju att förändringen behöver komma nerifrån.
Mm.
Och det skulle ju också ge någon typ av indikation för den antroposofiska rörelsen. Alltså att det inte... Det kommer egentligen på det viset inte uppifrån. Alltså då uppifrån, nej, skulle jag mena högskolan eller antroposofiska sällskapets styrelse. Utan tillämpat i det här lite mer mikrokosmiska sammanhanget, så är det egentligen vi vanliga medlemmar som har ett större intresse av att få till någon typ av medvetande. Till exempel på årsmöten eller andra sammankomster. För det är den vägen förändringen ändå så att säga, sker.
Just det. Ja, alltså alla har ju sitt bidrag att lämna. Mm. Så att det är ju viktigt att det finns ett intresse bland både inom styrelsen och bland medlemmarna, och att det finns ett samspel och sådär. Och i praktiken är det nog viktigt att styrelsen tar lite initiativ för att få igång den här diskussionen. Men det ska inte vara liksom någon slags direktiv.
Nej.
Utan just initiativ.
Men jag tänker, som jag bitvis har suttit i styrelsen. Ja. Jag tror att om det fanns ett tydligt, så att säga, medlemsinitiativ.
Mm.
Om det gick att identifiera någonting som skulle vara medlemmarnas, de här drygt tusen personernas vilja, så har jag svårt att se att styrelsen skulle sätta sig emot det.
Antagligen.
Utan,
just det.
Jag menar, rent formellt. Om det vore 1000 medlemmar på ett årsmöte, så var man nog så illa tvungen rätta sig efter de beslut och riktningar som ges där.
Jo, men det tror jag. Men det hindrar ju inte att det är viktigt att styrelsen är alert och kom med initiativ. Nej. Och ställer frågor. Nej. Och sådär.
Så är det.
För att det är där man har perspektivet. Mm. Och det kan vara lättare.
Ja.
Men måste finnas både och.
För det tycker jag, men jag kan inse att det har lite grann att göra med att jag är gammal. Men när jag tittar, så att säga, neråt i åldrarna, så tycker jag ändå att det är inte så mycket initiativ längre. Så som jag kommer ihåg mitt liv, så var det var mycket vanligare att man hade initiativ på 70, 80, 90-talet.
Mm.
Så det kan jag tycka sådär som gamling, att det är lite bekymmersamt.
Ja, jo, men det är möjligt. Jag var lite på annat håll då, så jag kan inte riktigt bedöma det. Jag tycker att jag träffar en hel del initiativrika unga människor, men det är klart att det var lite mera fart. Också bland de äldre för 20 år sedan.
Och det tycker jag, det motsvarar nog min verklighetsanalys också, att det finns otroligt många initiativrika människor under 40 idag.
Ja, precis.
Det är väl mer problemet att de inte är organiserade på det traditionella sättet. Och där är vi tillbaka till det på tregrening och politik och sådär.
Just det.
Hur kanaliserar man de initiativ som finns?
Ja.
Som jag tänker kanske är en större frågeställning även i den absolutiska rörelsen.
Just det. Jo, men så är det. Och det gäller ju då att de känner att de blir lyssnade till.
Ja, så vidare, så vidare. Ja, jag tänker, Per, att vi har väl lyckats haka av de flesta av de stora frågorna i alla fall.
Just
så
det.
Jag tänker att jag tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och vara med.
Tack.
Och önskar lycka till med Trialog framförallt.
Ja, även, tack så mycket.
Även andra åtaganden.
Ja, det var jättetrevligt att få den här frågan och trevligt samtal.
Ja. Tack.